Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Radio Play.
I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet.
It is one of the greatest unsolved mysteries of modern times. It's also one of the scariest true stories ever told.
The Dyatlov Pass incident was an event that resulted in the deaths of 9 skiers on a ski trek across the northern Ural Mountains on the night of February 2nd, 1959.
Du lyssnar på konspirationsteorier. En podcast med mig, Vivi.
Och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om den mystiska olyckan vid Dyatlovpasset.
Det är en kylig vinternatt. Mellan den 1 och 2 februari år 1959. På berget Tjolasjakli, som är beläget i den norra delen av Uralbergen i Sovjetunionen, blåser isande vindar. I luften är det omkring 15 minusgrader. Ett tält står på marken. Men det är något med platsen. Något riktigt skrämmande. Tältet är skadat. Upprivet inifrån. I tältet är allt kvarlämnat. Och utanför står skidor och stavar uppradade. Någon eller några har lämnat i all hast. Personerna som bodde i tältet har bara gett sig av i panik. Det är något som inte riktigt stämmer. Och det kommer dröja många dagar innan någon hittar tältet. Det kommer också dröja många dagar, till och med månader, innan någon upptäcker de 9 halvnakna kropparna som ligger i snön. Vi befinner oss på en plats som kallas det döda berget. Men vad var det egentligen som hände natten mellan den 1 och 2 februari 1959? För något hände som fått eftervärlden att prata om olyckan i årtionden. Vilka var de 9 människorna? Och varför dog de? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om olyckan vid Dyatlovpasset. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Vi Vi ska gå tillbaka till dagarna innan olyckan inträffade. Och historien har sin början morgonen den 23 januari 1959, när en grupp på 10 studenter från Uralbergens tekniska högskola satte sig på ett tåg och begav sig ut på en skidresa. En 35 mil lång skidresa som skulle ta hela 16 dagar. Gruppen bestod av 8 män och 2 kvinnor, där alla förutom Semyon var i 20-årsåldern. Semyon, eller Sasha som han också kallades, skulle fylla 38 år under resan. En riktig fröjd. Alla kände varandra och var goda vänner. Det var den 23-åriga Igor Dyatlov som skulle leda expeditionen. Trots sin unga ålder var Dyatlov erfaren och hade ett gott rykte på skolan för sina vandringsturer, som han hade lett i både sommar- och vinterterräng. Han visste vad som skulle vänta på han själv och vännerna. De andra i gruppen var erfarna skidåkare och förberedda på resan. Tanken var att vännerna skulle komma tillbaka lagom till nästa terminstart i februari. Det skulle vara tuff terräng på resan, men de hade alla varit med om liknande äventyr. Det fanns ett system för vandringscertifikat i Sovjetunionen, och tanken var nu att de skulle ta sig upp en nivå, från grad 2 till grad 3, det högsta certifikatet som gick att ta. Alla var riktigt spända och taggade. Efter denna tuffa expedition skulle de äntligen få sista certifieringen. År 1959 var ruttar av klass 3 de svåraste man kunde göra. Det krävdes enormt med mod och styrka att klara av de iskalla dagarna och nätterna på bergen. Men det skulle gruppen aldrig göra. Målet var att runda det rätt så avlägsna berget Otorten som ligger i slutet av ett pass. Ett pass som idag är namngett efter ledaren Igor Dyatlov. Ironiskt nog betyder bergets namn "gå inte dit" på voguliska mansispråket. Men resan började med glada miner i storstan Jekaterinburg, där Dyatlov samlade alla kamrater innan avfärd. Längtan och glädje osade i luften. Snart skulle de ge sig av på livets skivexpedition till vackra Uralbergen. En tur till naturen gjorde alltid gott för själen, speciellt med vänner som delade samma fantastiska intresse att åka skidor och övernatta i tält ute i det fria. Sen gav de sig iväg på en resa som vi aldrig kommer glömma. En resa som lämnat så många frågetecken och konspirationsteorier.
The group's diaries show they had a sense of humor. Can we play mandolin on the train? Yuri Krivonischenko asks. We forgot the salt, another says. I wonder what awaits us in this trip. What will we encounter?
Med tåg, buss och lastbil färdades de till lägret. På våra sociala medier, konspirationsteorier på Facebook och världens konspirationsteorier på Instagram, lägger vi upp de bilder som finns från expeditionen. På ett foto ser man 8 av Dyatlov-expeditionens glada kamrater när de sitter på ett flak på lastbilen i byn Vishaj. Den 28 januari, vid ett sista stopp, behövde en av kamraterna, Jurish Judin, avbryta på grund av en förkylning och smärta i benet. Det skulle senare visa sig att det räddade hans liv. Även om han inte ville lämna gruppen så såg han dem försvinna iväg för sista gången. De lovade att skicka telegram till Vishaj när de var tillbaka. Ett telegram de aldrig skulle komma. Någon gång i sista byn uppfattade en av kamraterna att byborna försökte varna gruppens ledare Igor Dyatlov. Gruppen borde inte fortsätta. Försökte de säga något viktigt? Expeditionen pågick i 4 dagar över frusna sjöar och vildmark. Gruppen hade med sig 3 kameror och en resedagbok där de förde anteckningar om resan. Därför blev det många bilder på kamraterna när de åkte skidor genom det snöfyllda landskapet eller när de glatt poserade framför kameran. Det var såklart viktigt att få med sig material som kunde ligga till grund för deras grad 3-certifiering. Dagarna var tuffa och dessvärre blev vädret bara sämre och sämre. Snön yrade åt alla håll. Det var dålig sikt på berget. Så pass dåligt att de kunde knappt se varandra. Men de fortsatte framåt på skidorna. Eftersom det fanns en stor risk att åka vilse så valde Igor och gruppen att följa samma spår som den lokala ursprungsbefolkningen Mansierna använde. Den 31 januari nådde gruppen fram till kanten av ett höglandsområde. Berget och torten skulle nås genom att klättra via en brant passage. De började förbereda mat och förnödenheter som skulle räcka för resan tillbaka. Och dagen efter började de klättra genom passet. Planen var att slå läger för natten på andra sidan bergsryggen. Men de skulle snart märka att det skulle bli helt omöjligt. Vädret var riktigt dåligt och blev allt sämre. De kunde knappt se något. Och någonstans här så gick de vilse, utan att själva veta om det. De befann sig på ett helt annat berg. På eftermiddagen den 1 februari så bestämde sig gruppens ledare, Igor Dyatlov, att det var bäst att bara stanna där de befann sig, på bergsluttningen, och helt enkelt vänta ut stormen över natten. Varför han gjorde det valet vet vi inte riktigt. Men man kan spekulera i att det handlade om någon prestige i att leda gruppen framåt och komma tillbaka till byn Vyshaj i tid. Snöstormen var påtaglig och flera i gruppen oroade sig för lavinrisken med att slå läger på platsen. Tältet fick sättas upp under riktig kyla. Men ledaren Igor Dyatlov ansåg att det var bättre att de höll ihop, trots att vissa i gruppen ville röra sig tillbaka och slå läger på en annan, säkrare plats.
And the last sentence of the final entry reads: "It is difficult to imagine such a comfort on the ridge, with shrill, howling wind, hundreds of kilometers away from human settlements."
Nu befann de sig på berget Kola Tjaklul, bergsluttningen framför Otorten, och det började bli mörkt. På mansiskt språk betyder namnet Choklad Tjaklul det döda berget. Även om det låter som ett riktigt skrämmande namn så var det den lokala befolkningen mansiskt namn på en plats som man undvek i jaktsyfte, på grund av att det inte fanns något liv på platsen. Men kvällen skulle fortfarande bjuda på mycket glada miner. För en av gruppens medlemmar, Semyon, fyllde 38 år. Och det skulle de givetvis fira. Gruppen kröp in i tältet, åt mat och försökte förmodligen sova några timmar. Men vad hände sen? Det vet vi inte. För det är här historien som vi vet tar slut. Och vi kan bara börja spekulera. Den sista bilden på kameran blev en hel svart bild. Vad den föreställer vet vi inte. Men det svarta möts av en exponering av ett ljus, som kan vara vad som helst.
Det är någonting med den här platsen som skrämmer alla. Och det verkar verkligen inte som att Igor berättar allt han vet. Han berättar ingenting. Och jag bara undrar vad syftet med den här resan egentligen är.
Skriver Nikolaj en i gruppen i sin dagbok. Så vad var det som egentligen hände under natten mellan 1 och 2 februari år 1959? Det enda vi vet är att 9 kroppar skulle hittas utspridda runt platsen. Tack vare deras kameror och dagboksanteckningar kan vi försöka pyssla ihop de sista delarna. Det var storm och den svarta natten gav inte något som helst ljus. Och någonstans under denna natt utbröt någon slags panik som gjorde att alla 9 vänner lämnade tältet näst intill nakna. De gick ut i stormen och kylan på berget. Tältet lämnades helt upprivet, som om någon försökt sticka därifrån i ren panik och skurit upp det för att hinna ut. Den 12 februari, omkring 2 veckor efter att gruppen slog läger på det döda berget, skulle de återvända till byn. Familjer, släktingar och framförallt Jurish Judin, som inte kunde följa med på resan, väntade på telegrammet från Igor och gruppen. De förväntade sig möta 9 trötta och slitna skidåkare för att kunna gratulera dem. Men dagarna gick och gick. Ingen grupp skidåkare dök upp. Familjerna tog till slut kontakt med universitetet i en förhoppning att de skulle ha möjlighet att hjälpa till. Efter mycket om och men åkte en frivillig sökgrupp ut för att leta efter dem. Den formella efterspaningen startade den 20 februari. Och den 26 februari hittade en student tältet. Men det var något med platsen. Sökgruppen förstod direkt att det var något som gått riktigt fel under resan. Speciellt när de hittade resten av ett tält, men inga skidåkare. Tältet var upprivet med en kniv och resterna var täckt med ett tunt lager snö. Utredningen i sig är också ganska mystisk. Och det är svårt att veta exakt vad som hände. Men det sägs att det låg en ficklampa ovanpå tältet som tros ha varit påslagen innan den tog slut på batteri. Varför lämnades den där? I början trodde man att den tillhörde utredningen, men det visade sig att den faktiskt tillhörde Dyatlov-expeditionen. Inuti tältet låg allt kvar på sin plats. Kameror, utrustning, kläder, skor. Allt låg kvar. Av anteckningarna och filmrullarna från kamerorna kan man säkert veta att gruppen av någon anledning avvek från rutten och fastnade i snöstormen. Utanför tältet kunde sökgruppen följa 8 eller 9 fotsteg som ledde iväg från tältet. Fotstegen var dock bara formade efter personer som bar en sko, sockor eller gick barfota. Men efter 500 meter försvann stegen under lagret av snö. Inne i skogen hittades de 2 första kropparna, Juri och Juri. Utan skor och iklädda bara underkläder. Bredvid dem hittades ett tappert försök till att göra upp en eldstad och några avbrutna grenar på marken skvallrade om att någon försökt klättra upp i trädet intill. Trädet ska även ha haft spår av kroppsvävnad från någon av dem. Varför de försökte ta sig upp i trädet vet vi inte. Men det är konstigt. På marken fanns gott om grenar att göra upp eld med. Försökte de klättra upp i trädet för att spana mot tältet. Såg de något? Det var mörkt. Men om ficklampan låg påslagen borta vid tältet, kanske de faktiskt gjorde det. Eller försökte de ta sig upp i trädet i ett försök att fly från något. Några dagar efter att Juri och Juri hittades fick regionens kriminalinspektör Lev Ivanov uppdraget att leda den formella efterspaningen efter expeditionen. Däremot hade han fått i uppdrag att absolut inte undersöka ljus på himlen, förmodligen då det skulle riskera att avslöja Sovjets missil- och kärnvapenteknik. I närheten av bergen fanns nämligen militäranläggningar som inte fick avslöjas. Kalla kriget pågick och supermakterna försökte konstant hitta nya tekniker som kunde vara till nytta i krig. Vi kommer tillbaka till det här senare, eftersom det gett upphov till en rad konspirationsteorier om utomjordiskt liv. Efter man hittat Juri och Juri hittade man ytterligare tre kroppar tillhörande Igor Dyatlov, Zinaida Kolomogorova och Rustem Slobodin. De var bättre klädda, men det såg ut som de hade frusit ihjäl när de försökte ta sig tillbaka till tältet. Det konstiga med Igor var att han låg i en position där det såg ut som han blivit bunden vid vristerna. Men det är ingenting vi vet om det faktiskt stämmer eller inte. Det skulle dröja 2 månader innan resterande av Dyatlov-expeditionen hittades, begravda under 4 meter snö i en ravin, omkring 70 meter från de andra. 3 av medlemmarna var bättre klädda, vilket kan tyda på att de tog av kläderna från deras döda vänner för att kunna värma sig själva. Ljudmila hade exempelvis försökt värma sig i Juris byxor. Det konstiga var att obduktionen av kropparna visade att de inte frös ihjäl. De dog av våldsamma inre skador. Som om de hade blivit krossade av en enorm kraft. Men det fanns inga spår av skador på utsidan. De hade inte ens ett blåmärke på kroppen. Nikolaj dog av en mycket allvarlig skallskada. Och Ludmila dog av mycket svåra skador på revben och bröstkorg. Både Ludmila och Semyon, som bara några timmar tidigare firade sin 38-årsdag, saknade ögonglober. Och Ludmila saknade också sin tunga. När man testade Alexander och Juris kläder så visade det sig också att de hade förhöjda halter av radioaktivitet. En sak som var klar för utredarna från början var att det inte fanns några spår efter andra människor på berget. De enda som fanns där var ungdomarna från Dyatlov-expeditionen. Kriminalinspektören blev fundersam och han kunde inte komma på någon bra anledning till varför det här kunde hända. Och då eldades konspirationsteorierna på. För han sa helt enkelt att deras död berodde på en framtvingad naturkraft. Sen hemlighetsstämplade de materialet och förbjöd skidåkning i området under hela 3 år. Konspirationsteorin var ett faktum. Olyckan vid Dyatlovpasset verkar inte kunna lösas genom några vettiga förklaringar. Vilket leder oss in på teorierna. Vad hände under natten mellan 1 och 2 februari 1959? Det finns egentligen inte många välbyggda teorier som förklarar gruppens märkliga beteende under natten. En teori handlar om att någon i gruppen blev galen och försökte ha ihjäl de andra, vilket gjorde att gruppen flydde tältet ut i kylan och stormen. Varför lämnar man annars tältet nästintill naken? Tältet var ju upprivet inifrån, som om någon försökte ta sig ut riktigt snabbt. Det finns däremot inget annat som tyder på att det skulle varit något bråk i tältet. Eftersom det var Igor Dyatlov som ledde gruppen mot passet och insisterade på att de skulle stanna där, så kan man spekulera i om det i så fall var han. En annan teori handlar om aliens och UFOs. Flera vittnen runt om platsen hade berättat om lysande fenomen i luften. Bara ett år tidigare hade Sputnik 1 skickats ut i rymden och alla förde alltid blickarna uppåt. Vad gömde sig i rymden? Kriminalinspektören visste inte vad han skulle tro om ungdomarnas död. Utifrån högre order skulle han inte undersöka ljussken vidare. Men han blev till slut övertygad. De 9 vännerna dog av ett utomjordiskt angrepp. Om man inte tror på utomjordingar, kan det istället vara så att Dyatlov-expeditionen såg något som de inte borde sett. Vi vet att det fanns militära aktiviteter i området och att Sovjetunionen hade några militäranläggningar i närheten. Försökte de fly från militären, blev de rädda och sprang ut i snön av den anledningen. Kanske, kanske inte. En sak som vi kan avfärda direkt är att gruppen dog av en lavin. Platsen de befann sig på var inte tillräckligt brant. Tältet fanns kvar, men bara ett litet lager snö ovanpå. Även deras skidor och stavar stod kvar, helt upprätt. Men det kanske var så att de blev skrämda och trodde att de hörde något som liknade en lavin. I så fall kanske de bara lämnade tältet och sprang ut i den iskalla natten. Och när de sprang ut ur tältet kanske några av dem ramlade ner för en ravin och fick sina inre skador på det sättet. Det är en teori som fått lite genomslag. Men varför syntes inte några yttre skador på kropparna? Och varför befann sig gruppen så pass utspridda runt platsen? Mysteriet vid Dyatlov-passet är långt ifrån en lösning. Finns svaret på gåtan på det döda berget? Eller tog ungdomarna med sig svaret i graven? Några sista teorier kring vad som kan ha hänt får ni höra snart.
Hej och välkomna till en ny diskussion.
Hallå allesammans.
Och det här avsnittet är ju hur intressant som helst. Och mysteriet är ju fortfarande inte löst.
Nej.
Så vi tänkte faktiskt prata lite om just de här liken då.
Mm.
Och tydligen så finns det några förklaringar till varför några av dessa lik hade konstiga kroppsskador. För både jag och du tycker ju att det är lite konstigt att vissa i gruppen frös ihjäl och att andra dog av extrema kroppsskador.
Ja, men exakt. Så exempelvis så kan ju de här saknade ögongloberna och att tungan saknades bero på att smältvattnet började tära på kropparna. Och sen när det gällde strålningen på kläderna så kan det bero på att just de kläderna tillhörde personer i expeditionen som var utsatta för högre strålningsvärden. Så att det är ju faktiskt någonting som går att förklara då.
Mm.
Men sen är det ju att själva tanken på att mäta strålningsvärden på ihjälfrusna kroppar, alltså i utredningen, den tanken är ju lite märklig tycker jag, att man får för sig att göra det.
Ja, man kan ju undra varför de valde att mäta strålning på ihjälfrusna människor. Det är ju kanske inte det första man tänker på när man inspekterar dem, tänker jag.
Nej, alltså när man hittar människor som har dött på ett berg, varför vill man mäta strålning?
Ja, precis. Sen så tänkte jag faktiskt ta upp lite fler teorier kring just det här mysteriet. Mm. Och den första teorin har faktiskt blivit speciellt omtalad av en person som själv ställde upp i efterspaningarna. För han har senare vittnat om att han och några andra hade sett konstiga ljus på himlen kring berget då. Och det skulle ju faktiskt kunna tyda på att det fanns något i himlen.
Ja, alltså tänk om det faktiskt finns eller fanns UFOs där. Jag vet inte om jag just själv tror på det. Men om man faktiskt tror på alltså liv i rymden, aliens, UFOs och sånt. Så alltså varför inte? Ja. Då kanske de hade någonting med det att göra. Vem vet?
Ja, nej, men det låter ju inte så trovärdigt. Tycker inte jag i alla fall.
Nej.
Fast en annan teori som faktiskt är lite mer trovärdig handlar faktiskt om infraljud. Och det har effekter som påverkar människan en hel del. Vilket man faktiskt upptäckte på 60-talet. Och sånt här ljud förekommer alltså i naturen genom exempelvis jordbävningar och stormar. Så exempelvis när en stark vind möter något trubbigt så kan då det här inträffa. Vilket det då fanns eftersom att de var på berget. Så lågfrekventa infravågor kan alltså göra att man mår dåligt. Att man känner obehag och får psykiska problem. Och i det här fallet så skulle det alltså kunna ha varit så att någon i gruppen har gått ut i stormen och ja, begått självmord.
Mm.
På grund av då de här infravågorna.
Mm.
Eller så kan det också varit så att de kanske lämnade tältet utan att tänka på konsekvenserna. Eller så kanske ljudet skrämde dem så att de bara sprang ut i snön i ren panik.
Ja, alltså det här skulle ju kunna ligga som en förklaring till varför de bara lämnade tältet i bara underkläder. Och sen, jag menar, om man blir lite förvirrad så det är klart att om alla var rädda så kanske de splittrades åt olika håll för att de försökte fly. Några sprang in i skogen, några gick iväg, hittade inte tillbaka, ramlade ner i en ravin kanske.
Nej, gud,
att de var liksom förvirrade.
Ja, men jag vet inte riktigt vad jag ska tro på när det kommer till det här mysteriet. Vet du, eller har du någon teori så, eller?
Alltså, jag tror kanske att de började frysa eller jag vet inte, att de kanske blev rädda eller någonting, så att de började gå ut och trodde liksom att det var varmt, att det var varmare.
Mm.
Att det var därför kanske de inte hade kläder på sig, eller att de försvann från tältet i rädsla.
Mm.
Och att de sen inte hittade tillbaka för att det var så himla himla mörkt. Och då så började de ta på sig kläder från deras kompisar som frös ihjäl. Och sen så de som dog av skador, alltså invändigt utan blåmärken.
Mm.
Det vet jag inte om det kan ha varit att de förvarades på något sätt i snön. Så att det inte blev något skada, jag vet inte.
Ja, men jag tänkte på det när du sa att de försökte hitta tillbaka. Det skulle ju faktiskt kunna förklara det här med att en av medlemmarna då i den här expeditionen faktiskt försökte klättra upp på ett träd för att kanske hitta det här tältet då, för att de hade ju en ficklampa på. Det skulle ju kunna förklara det.
Och de andra hittades ju faktiskt i riktning mot tältet. Så att de frös kanske ihjäl då när de hade varit iväg någonstans och sen försökt vända tillbaka så att de ville kanske hitta hem.
Precis, och det går ju väldigt fort när man väl är ute där att ja, men din kroppstemperatur blir väldigt, väldigt kall efter ett tag.
Ja, eller så kanske de vände tillbaka, de som hittades mot tältet, för att faran var över.
Men de säger ju också att när man fryser ihjäl, att den sista stunden i ditt liv, innan du liksom somnar in, då känner du dig jättevarm, så då klär man av sig. För man tycker att det är jättevarmt. Så det, jag tänker så här, i och med att man hittar dem i underkläder, om det var något sånt. Fast då hade de ju för sig sett att de hade klätt av sig kläderna. Och det kanske inte är någonting.
Ja, jag tänker också. För att några som var i, och nu vet jag inte om jag minns rätt här, men typ de som var, de som hittades i den här ravinen eller liksom under snön.
Mm.
De hade typ kläder på sig från de som var i skogen. Så att, jag vet inte om de tog av sig kläderna i tältet eller om de gick runt och yrade runt platsen och eller att de andra kom och hämtade kläderna vid trädet. Alltså jag har ingen aning, jag vet inte riktigt hur det går ihop.
Ja, nej, det här är ju ett mysterium. Mm. Tror ni på någon av de här teorierna? Då måste ni i alla fall skriva till oss. Vi lägger ut en fråga i konspirationsteorier eftersnack. Så får ni som vill fortsätta diskutera, gå in där då. Och annars så kan man följa oss på Instagram där vi heter Världens konspirationsteorier. och Facebook då, där vi heter konspirationsteorier. Och så får ni jättegärna skriva vad ni tror kan ha hänt med dessa ungdomar.
Och nästa veckas avsnitt kommer att handla om Mandela-effekten. Så det får ni absolut inte missa. Men ja, ta hand om er allihopa, så hörs vi nästa vecka.
Ja, ha det så gott!
Hej då!
Hej hej!
Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes sommaren 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook.